Datasystem som fattar automatiska beslut har blivit allt vanligare och används till exempel när det gäller beskattning och uppehållstillstånd. Alla algoritmer fungerar ändå inte så väl som de borde och öppenheten kan vara minimal. Skatteförvaltningen har prövat automatisk beskattning och Migrationsverket har använt algoritmer när det gäller att ge uppehållstillstånd. Det här kan göra besluten snabbare och billigare. I nuläget är det ändå oklart i vilka alla situationer man får använda automatiskt beslutsfattande och hur. Lagen har inte hunnit med i den tekniska utvecklingen. Men Justitieministeriet och Finansministeriet håller som bäst på att titta närmare på saken efter ett initiativ av grundlagsutskottet. Ministerierna kommer också att fundera på hur man kan stärka öppenheten. Julia Velkova, som är postdoktor vid Helsingfors universitet, betonar att mer transparens behövs när det gäller algoritmer för att säkerställa att det fattas rätt beslut.
Absolut. Det just nu, det är både i privat sektor och i offentlig förvaltning. Det är väldigt svårt att förstå hur algoritmer som automatiserar delar eller hela processer av beslutsfattande, hur de fattar beslut.
Skatteförvaltningen har haft problem med att kunna redovisa hur myndighetens automatiska beskattningsbeslut egentligen har fattats. När någon har begärt omprövning av ett automatiskt beskattningsbeslut har det kunnat vara svårt för anställda vid myndigheten att förstå hur algoritmen har kommit fram till sina slutsatser. Den biträdande justitieombudsmannen granskar som bäst saken. Julia Velkova på Helsingfors universitet igen.
Det krävs lagstiftning som faktiskt kan kräva av de som utvecklar den här automatiserade beslutsfattande kedjan att det finns något sätt att spåra tillbaka hur beslut har fattats.
Samtidigt är det så att EUs dataskyddsförordning redan nu betonar att det är viktigt med transparens när det gäller algoritmer. De som berörs av algoritmers beslut ska få veta på ett förståeligt sätt hur beslutet har fattats. Men det verkar enligt forskare inte alltid fungera i praktiken. Det kan ofta vara svårt för en människa att överblicka hur ett system har resonerat eftersom det till exempel kan dra slutsatser på stora mängder data från många olika källor. I vissa fall är det till och med tekniskt omöjligt att veta exakt hur processen har gått till.
För att algoritmerna är inte gjorda för att bli transparenta till människor, men lagstiftningen kräver det.
Ett exempel på bristen på öppenhet kring algoritmer hittar vi hos låneföretaget Svea Ekonomi. Det hamnade i hetluften i fjol på grund av sin automatiska lånegivning på nätet. En yngre man på landsbygden klagade då till diskrimineringsombudsmannen över att han inte blev beviljad lån av företaget trots att han hade goda inkomster.
Det som var intressant i det fallet var att han inte var en person som man brukar tycka att man skulle få avslag.
Diskrimineringsombudsmannens utredning visade att låneföretagets algoritm var diskriminerande och att den prioriterade svenskspråkiga kvinnor och stadsbor över finskspråkiga män och landsbygdsbor. Ett ytterligare exempel är Esbo stad som har prövat att använda en algoritm för att hitta barn som kunde behöva få extra hjälp av socialtjänsten. Julia Velkova igen.
Då utpekade den här algoritmen ungefär 280 faktorer att kolla efter. Och vi vet inte varifrån de här, hur kom den på med just de här faktorerna.
Anna-Marie Rosanen, som är specialsakkunnig vid Finansministeriet, kommenterar att det är viktigt att värna om folks integritet i hur man använder algoritmer.
Tämä nyt nostaa sitten kääntöpuolena esiin kysymyksen näistä henkilötietojen yksilöimisestä, ikään kuin yksilön tietosuojasta.
Espo-fallet aktualiserar att det är viktigt att tänka på hur det i framtiden ska vara tillåtet att profilera folk. Lagstiftningen borde bli tydligare på den här punkten, säger hon. Rosanen tillägger att det i vissa fall kan vara okej att kombinera data för att komma till nya insikter, även då det kan identifiera enskilda individer. Och i andra fall är det inte. Hon betonar att särskilt genetisk information har stor potential till att kunna missbrukas, redan nu men särskilt i framtiden. Via genetisk kod kan man till exempel få reda på hur någons ansikte troligen ser ut. Velkova säger för sin del att nordiska länder med välfärdsstaten som bas har varit exceptionella i att bygga byråkratier baserade på mycket information om sina medborgare. Hon efterlyser en öppen diskussion om att de här olika registren nu kan samköras till exempel när myndigheter fattar beslut om välfärd. Staten funderar också på att utöka övervakningen av automatiskt beslutsfattande för att säkerställa att allt går rätt till. Julia Velkova tycker att det är en bra idé.
På en allmän nivå så måste det byggas ut mekanismer som tillåter en tillsyn över algoritmer att det ska implementeras. Och alltså att, om man tänker att de blir en slags medarbetare till människor, och de tillåts att fatta beslut på samma sätt som människor gör. Så de måste, på samma sätt som människor kan granskas och alla gör fel, så kan också algoritmer göra fel och granskas. Det borde vara helt naturligt att kunna göra det.
Om vissa algoritmer till och med borde bli offentliga så att journalister kunde syna dem med hänvisning till offentlighetslagen, är något som justitieministeriet också kommer att ta ställning till i sin pågående utredning av automatiskt beslutsfattande. Forskaren Velkova säger att vi i samhället utgår från att vi måste automatisera mer för att bli mer effektiva. Men att man ofta inte ställer sig frågan om det är ändamålsenligt i alla fall. Till exempel kan det vara svårt att ta ställning till särskilda omständigheter då ett beslut fattas automatiskt. Hon säger att det kanske finns områden som det är bättre att bara lämna som de är och som skulle fungera sämre om de blev automatiserade.
Vi borde inte vara så helt blinda och teknoptimistiska så att vi anammar teknik bara för att den finns. Utan vi måste fråga oss, vad är det den gör för oss?
Det sa postdoktor Julia Velkova. Jag heter Niklas Fagerström och jag är reporter på Svenska Yle.